With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, for day!
Där, jag klappade på 1 och 3 där också, för
det var jättefint.
Tack.
Och tack för idag allihopa. Det var 1 och 3. Ja. Så ska vi inte göra mer.
Vad roligt. Det här känns jättekul tycker jag, Kristoffer.
Jag är så spänd. Jag tycker det blir skitkul idag.
Är du spänd?
Ja, jag är spänd. Jag är liksom, det är nytt.
Det är nytt.
Det känns som att det är nytt och då blir jag lite spänd.
Men det ska bli bra, tror jag. Varför är du extra laddad idag?
Vi har gäst idag. Vi har blivit med gäst.
Och innan vi säger vem det är.
Ja. Vad gör vi då?
Ja, men du har någonting som vi ska förklara lite grann vem detta är.
Ja.
De som har lyssnat på oss vet vem det är.
Ja.
Men de som ser avsnittet med 15 ser hör avsnittet med 15 om musiksnacket första gången, de vet inte. Så att Kristoffer,
jag drar en liten presentation.
Take it away.
Pappa, vän, körsångare, artist, dirigent, arrangör. Gitarrist i Augusti-familjen, släppte 2020 soloplattan Solo. Side note, jag älskar baskaggesoundet på Det just passerade. En av de mest kreativa kompgitarristerna jag vet. En av de varmaste jag någonsin giggat med. Side note, jag älskar basspelet på Valentin. Arbetar just nu med Håkan Hellström musikal på Göteborgsoperan. Side note, jag älskar sången och gitarrspelet på Tiden tar slut. Ja, vad har jag glömt?
Simon Ljungman!
Välkommen in!
Alltså, ni är underbara.
Presentation! Det var min första överpresentation, tror jag.
Det är inte det sista.
Det är inte det sista. Nej, men jag har lyssnat jättemycket på din platta. Välkommen hit!
Men tack. Tack, Kristoffer. Tack, Isak, för att jag får komma och gästa eran podd.
Ja, det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Ja,
alltså, ni är mästare, måste jag säga, på att skapa en skön stämning från start.
Så hög energi.
Precis. Ja. Kul att se. Man säger inte ens hej. Jag får höra det om mig själv mycket när jag lyssnar. Att jag går så snabbt på grejerna så att jag säger knappt hej liksom.
Nej, men
jag ska liksom hålla med lite.
Hej, okej, kör, hej.
I din värld, då har han gjort det.
Ja, exakt.
Nej, men välkommen hit. Vi är så glada att du är här. Att du tackade ja till detta. Det är fantastiskt roligt. Vi har ju gjort detta nu
15 idag.
15 heter det gånger. Vilket är askul. Och det här är den första regelrätta intervjun. Så du är först ut.
Wow.
Det är grymt.
Ja, och tack för din introduktion där. Det var...
Alltså, bara höja din mick i soffan.
Ja, vi ska höja smickar. Lite, nu hörs jag. Ska dra allt det där igen?
Nej, det ska du inte göra.
Man kan höja hemma.
Ja, man kan
tillbaka 30 och höja. Hur många dB tror du man ska?
Ja, tillräckligt.
Ja, men det är ju alltid härligt att höra såna där så kallade nördkommentarer. Basen och liksom bastrummeljudet på den låten.
Ja.
Alltså, jag inser att jag har kommit till ett ställe bland vänner. Och alltså, jag anar vad musiksnacket ska handla om.
Ja, ja, men det är precis. Det är högt och lågt på något sätt. Vi har ju båda pratat ganska invecklat om vissa saker med musik. Men sen så med närmare granskning har vi insett att vi kanske ska prata lite om de sakerna som vi nämner för att få med folk på ett sätt. Men jag tycker också det är kul att bara spetsa till. Jag på riktigt älskar baskaggesoundet på nu. Jag är så dålig på låttitlar, men den heter Det just passerade.
Mm.
Skulle du säga Det just passerade eller Det just passerade? Alltså så här,
så lugnt skulle jag säga.
Ja, exakt.
Mm. Så man hinner med.
Vad är hemligheten bakom ett bra baskaggesound, Simon?
Det är nog att man sätter mick i rummet där man själv tycker att det låter bäst. Mm. När man går runt och lyssnar på baskaggen.
Mm.
Det känns som att överhuvudtaget med man ska ställa en mikrofon framför ett instrument så är det det som är devisen på något sätt, att man går runt och lyssnar lite.
Mm.
Det finns liksom ingen så här måttstock tycker jag som man kan avgöra det, eller liksom ett mätband. Nej, men har man sin egen studio så hittar man ju ganska snart, kan man ju sätta en liten tejpbit och precis. Kalla den för Gud.
Just det. Sätter du då lite tejpbit står det, här fick jag 3000 streams på den mikrofonen och så bakom här, bakom hyllan det var bara 2000, så det var inte lika mycket där.
Jag insåg att det där med streams det är liksom bortanför vårt nörderi.
Det är faktiskt sant.
Det är nästan alltid sången som folk reagerar på.
Ja,
ja.
Sen kan alltså vi som håller på musik, vi nördar ju på små ljud och detaljer och spel och men så inser man att det, man borde faktiskt lägga en vecka extra på leadsånger, för det är alltid det som folk ja, men tänk bara hur vi har vi i hela vår uppväxt i olika konstellationer och band som man har haft, så här, nu har vi 3 dagar i studion och så står sångaren sista kvarten och sjunger in leadsång på 5 låtar och så åker alla därifrån och så, vad var det som hände?
Man lade liksom 26 timmar på
dubbgitarr.
Nu försvinner
min... På tal om ljud liksom allt det här.
Var låter Kristoffers röst bäst?
Nej, men han är så härlig när han liksom...
Men det här är fantastiskt. Så, liksom.
För du är
det vara så långt bort?
Man vill höra din röst. Nej, förlåt. Det var inte meningen.
Men jag kan hjälpa till och justera också. Jag har också armar.
Den fast.
Ja, men nu... Där kanske. Den kan man skruva på också.
Det kan man göra.
Så. Ja, men precis, att man lägger liksom onödigt mycket tid på fjärde dubben av gitarren och sen i efterhand så just det, är sång också. Jag kan verkligen relatera.
Ja, men det är ju som att man klämmer in, alltså man har en låda som man ska fylla med olika saker och så är den utan sång så kan den kännas fet och stor och härlig och mäktig liksom. Sen ska man liksom klämma in en sång där någonstans och det blir för trångt helt enkelt.
Ja.
Och jag tycker det görs alldeles för mycket. Men det är ju lite två skolor. Det finns ju en massa olika skolor kring allting. Men om jag pratar om mixning, liksom så här att man... En variant är, om man nu generaliserar lite grann, att man antingen ställer... liksom att man börjar med... Många tycker att man ska börja med liksom trummorna, basen. Börja med grunden liksom i trädet. Så här, rötterna ska liksom appliceras först. Och sen så bygger vi liksom upp. Och sen så ska sången till slut glittra längst upp. Ja, men då är risken kanske att... Jag säger inte att det är fel. Men risken är kanske att man får för lite plats för sången. Om man inte tänker på det från början.
Mm.
Men den andra genren är ju lite grann att man kanske... Som jag själv tycker om då. Det är att man utgår från sången i princip 100%. Från det bygger ut... Vad är det viktigaste efter sången? Ja, då kanske det är pianot som är det viktigare i den här låten. Ja, men då lägger vi pianot... Eller... prioritera pianot som nummer 2 och lägger det där och sen liksom bygger på det så att sången fortfarande är i mitten eller i centrum då, mentalt kanske.
Ja, men precis. Sen, inget rätt eller fel.
Precis.
Utan snarare kanske en tanke. Om det är genomtänkt från början så tror jag man kan göra nästan vad som helst.
Ja, men
så gör man ju liksom av tekniska skäl så behöver man utgå från sången.
Precis.
Jag tänker på en fin skiva med Sven-Bertil Taube.
Mm.
En av hans sista plattor. Då Peter Nordahl liksom, han spelade in bara Sven-Bertil med pianobakgrund. Och sen så helt fritt, bortom alla liksom tempoangivelser och det är dragningar och Sven-Bertil reciterar däremellan. Och sen byggde Peter på med liksom orkestrering över det.
Ja.
Och då har man ju liksom, man hör så här, men här är centrum. Det är hans röst och det är texten i fokus. Och sen börjar man måla ut efter det. Det är en stark rekommendation från mig. Hommage heter det.
Kul. Jag tittade, av en slump så har jag tittat jättemycket på Billie Eilish och hennes bror Phineas, kanske han heter.
Mm.
Och deras produktions... Så här, det finns lite sådana breakdowns på nätet. Och där får jag också känslan av så här, sången... Där lägger vi allt krut.
Mm.
Vi mixar lite grann den här baskaggen och lite grann den här, jag vet inte, någon syntig slinga i bakgrunden. Men det är inte det viktiga. Utan det är så här, vi lägger de här 100 sångspåren och vi ändrar den tonen. Och här har vi den fina desern och här använder jag den bara för att brighta lite. Alltså, där läggs allt krut. Mm. Och det tycker jag märks på de låtarna som jag har lyssnat jättemycket på Billie Eilish. Men de låtarna, där är det verkligen det. Mm. Det är så här, låt start, hook, sång.
Mm.
På 5 sekunder, kanske.
Hon kör ju också alla ackorden, eller väldigt mycket ackorden i sången också, liksom hela tiden. Det är ju inte så mycket ackordinstrument utan basen, utan det, hon gör ju allt, och då blir det ju, det blir ju en vägg av det. Men det är också en cool grej, jag bara tänkte på det här dagen, liksom att det är ju en väldigt modernt sätt att göra musik på. Att, alltså, det hade varit svårt att göra för jättelänge sedan. Med, nu har vi andra typer av mickar, andra typer av processorer som gör att vi kan vara så fruktansvärt nära på ett annat sätt. Och det är en annan liksom ekvilibrism i diskanten och sådär. Och då, kan man, då har hon utvecklat den delen och gjort en hel musikgenre, ska jag inte säga. Men hon är så otroligt egen i det. Och då blir det liksom att det är en resultat, tror jag, lite grann av det moderna också. Liksom att man experimenterar, såklart.
Mm.
Ja, men som crooner-sångare som var tvungen att hantera micken på ett helt annat sätt när helt plötsligt wow, så här, jag måste vara här borta, jag hörs ingenting. Jag upplever på samma sätt med henne av de klippen, så här, sitter med en TLM- någonting mick, alltså en stor kond, och så sitter hon så här i en soffa och jobbar med den på lite mikroavstånd. Så här, jag tycker det är superfräckt. Och jag innan jag begravde mig lite grann i det, begravde var ett dåligt ord, men innan jag djupdök i det, så var min liksom, jag saknade en massa saker. Jag saknade en massa liksom, instrument och arrangering, och jag saknade en massa grejer. Och sen så kände jag att men det här är ju något helt annat. Det är ju typ kör. Det är liksom det. Och direkt ta till sig en massa människors sång, att det går förbi liksom, typ som Beach Boys för mig också. Bara här är den här kören. Här och så har det är lite instrument i bakgrunden, men det är kören som är grejen. Det här känner ni igen. Det här har vi varit med om i 30-40 tusentals år. Det är en kör. Det är lite trummor och bas och gitarr till.
Det är grymt intressant.
Jag tycker det är fruktansvärt coolt.
Men du Simon, hur ser ditt musikliv ut liksom just nu?
Just nu så är det ju inte så mycket live-spelande.
Nej.
Och det är ju en jätteskillnad för oss som håller på. Att man helt är borta från scenerna och de kickarna man får genom det.
Mm.
Och jag ser många vänner och folk i vår bransch som liksom får hitta andra vägar och sådär. Så att jag är väldigt tacksam för att jag har ett skrivande projekt just nu.
Just det.
Även om det är långt bortan för den sortens kickar och möten med människor. Så ja, det är ett mer stillasittande skapande.
Mm. Men hur får du dina kickar? Får du samma likadana stora kickar av något annat? Eller hur har du liksom fyllt upp den grejen?
Genom att försöka och tänka att de där kickarna kanske kommer någon gång längre fram.
Ja.
Jag försöker inte hitta dem i vardagen på andra sätt eller så. För det går inte riktigt.
Nej.
Mm.
Men däremot de gånger jag har varit med om sådana där jättekickar som efter första Ullevi-spelningen vi gjorde, som var sån där happening av att det skulle först varit här ganska nära på Slottsskogsvallen.
Mm.
Men så passerade vi 30 000 gränsen och så plötsligt så bara, de säger att vi ska spela på Ullevi. Va?
Går det?
Går det? Men det blir ju halvtomt då om det kommer 30 000. Ja, men de hoppas att vi ska sälja några biljetter till. Ja, okej. Ja, det blir så här. Och så visste vi inte så mycket mer. Men vi började repa. Och då när man är där på Ullevi så fick vi liksom, de är så snälla där. Det händer inte så mycket på nya Ullevi.
Nej, det är väl så.
Till vardags. Det är lite kontorsverksamhet och en lunchrestaurang. Så här. Wow. Så vi frågade så här, kan vi vara här? Jaha, vad då menar ni? Så här? Ja, men typ, finns det något stort omklädningsrum? Så då sa vi ja när de sa ja på den.
Oj.
Och så inredde vi ett av omklädningsrummen med stora tyger och byggde oss en replokal.
Ja.
Och det var ganska värdefullt för oss, för vi insåg att nu ska vi snart vara med om någonting som är långt borta för vad vi har gjort tidigare.
Just det.
Så varje dag när vi repade så kom man ju dit, låste upp en grind och såg den här jättestora planen och bara, nu är det 90 dagar kvar. Och så kröp det närmare och närmare liksom. Och jag vet att Håkan sa vid något tillfälle, men det här är underbart, fattar ni, vi ska bara flytta de här instrumenten upp en våning och sen räknar vi in. Det är inte värre än så.
Vad underbart att säga det på det sättet.
Ja, men det var bra. Wow. För att sen kom det ju 70 000 pers och man blev helt blown away av den upplevelsen. Och då vet jag att jag den sommaren, apropå kickar, sådär, djupdök. Liksom. Jag hade varit så himla hög av den där upplevelsen. Ah, men fick jag det som alla bekräftar. Att såhär, är man med om något sånt, då måste du bara ner. Mm. Så jag vet att jag sprang, var ute vid våran sommarstuga i Onsala, så sprang jag och tårarna bara rann och jag skrek för att jag var så nere. Liksom. Det var som att man har spänt ut bågen så högt och man är så himla nära någonting som är för en själv fantastiskt. Jag satt på en estrad, en lång tunga ute i publiken och kompade själv en låt på gitarr. Mm. Och Håkan släppte sången och hela Ullevi sjöng den här låten som hade fått fäste. Valborg var det. Mm. Och just det där, vi som hållit på med körsång tillsammans och att få höra ljudet av 70 000 röster som sjunger till en gitarr, då man får en liten flipp, helt enkelt. Ja. Så att i den där månaden senare så vet jag att jag bara, vad finns det mer då?
Liksom. Ja, precis.
Och hade också någon inneboende längtan efter att bli pappa.
Ja.
Mm. Och då var det var nästa grej för mig. Jag blev pappa året därpå och det var också en jämförelsevis kick.
Liksom.
Ja.
Wow.
Och nu har jag levt mycket det livet. Jag har tre barn idag och det är en daglig så här verksamhet. Efter förskolehämtning 16:30 så pågår det ungefär till 21:30 på kvällen. Det är liksom 5 timmar som är barnens. Mm. Och där jag inte släpper in ens samtal som härstammar från de där kickarna. Utan det är bara bort med mobilen och så försöka vara närvarande.
Mm. Ah, underbart. Wow. Vilken grej.
Men det var en konsert första året där, eller? Mm. Och sen, för jag tänker just att när man gör en av någonting. Ni är ju också där, ni är nära på något sätt, alltså fysiskt, och så laddar man i, vad sa du, 90 dagar eller var det innan ni
repade? Ja, vi höll nog på säkert ett halvår.
Ja. Och så blir man liksom bockas ihop till en enda grej. Det måste ju vara sån total liksom. Jag vet inte vad man ska förklara. Men...
Ja, men det är ju så.
Och större dips än då. Yeah. Man hinner knappt fatta att man är där, kanske uppe på toppen där.
Nej, wow. Precis.
Den måste man ju ta hand om i så fall.
Ja, men för jag tänker andra artister som turnerar världen över och fyller de här arenorna, de gör ju nya gig.
Ja.
Några dagar senare, eller till och med dagen därpå har det ju varit för många. Liksom. Ja. Så de är ju ständigt uppe. För dem är det ju en normalisering att det är 70 till 100 000 pers varje konsert. Liksom. Ja. Och jag tror att det vänjer man sig också vid om man heter Bruce Springsteen. Mm. Mm. Det är liksom vardagen för dem.
Men det är som att topparna och dalarna suddas ut i dumt mod, men liksom smetas ut. Ja. Och du är här uppe, du jobbar
precis, upp dit. Du är alltid där.
Och sen så kanske, men nu är turnén slut, nu har vi gjort 12 månader Metallica.
Ja.
Och så går det ner, då är det okej. Okay. För då kan man fylla det med andra saker. Eller planera nästa. Eller... Mm. Oh, wow, vilken grej. Alltså.
Men sen finns det ju de som inte ens klarar det. Alltså, eller ens. Men det kan ju också vara en tripp att vara ute ett år med ett sånt band som Metallica, som du nämnde. De tog in psykolog för att härbärgera det där tomrummet som uppstod emellan. Och kanske också för att hitta liksom, men det som är att vara en konstellation av människor.
Verkligen.
Och tänker du på filmen? Det finns
Kind of Monster.
Som Kind of Monster. Wow.
Det känns som att en psykolog där har lite grann att göra där inne. Liksom. På många sätt, tänker jag. Det finns jättemycket att jobba med.
Den är så intressant, den filmen också. För att det går från att vara... Jättelänge sedan såg jag, men jag minns att det går från att vara ganska bra psykologsamtal till och man märker att nu vill psykologen göra lite för mycket saker. Mm. Sitter i mixrummet och kommer med lite tips.
Asså?
Ja, men liksom... Det här kommer
påverka er sämre mentalt sen, tänker den. Och så ändrar den en baskagge.
Så kan det vara, men jag tror snarare det är liksom att... Jag tror att idén är att den här personen ska sitta med och märka situationer som händer. Mm. Och sen så kunna dissekera det ihop. Men det som händer är att den personen sitter liksom och lyssnar på någon mix och bara, ah, känns som att jag ska få med gitarr här. Eller alltså, så här, kommer musikaliska idéer. Och
går där över på någonstans... den andra planhalvan.
Ja, exakt.
Det är lite hybris.
Ja,
just det.
Men den är jätteintressant. Jag tycker det är så coolt att ett sånt band som jag har ändå sett upp till när jag var liten, som jag har upplevt haft en ganska hård fasad om att det är liksom Metallica, ja, och det är hårt och det är Ride the Lightning och det är den feelingen, helt plötsligt sitter och liksom bara, det känns som att du inte ser mig i nästa rum.
James.
Ja, exakt. James, och så, bara, så säger Kirk Hammett bara, vadå inte se? Alltså, det blir så,
jag är ju här. Ja,
det är så konstigt.
Du sitter ju här.
Ja, exakt. Och de jobbar med sina interna grejer och de skaffar en ny basist, tror jag. Under tiden och, ja.
Men hur har du upplevt det, just det här med gruppdynamik liksom, på längre sikt? Vad har liksom du tyckt varit utmaningarna där? Liksom?
Alltså, det är ju väldigt härligt när man är en demokrati av liksom, starka åsikter och viljor och där alla får komma till tals. Och så. Ja. Mm. Men de långvariga, där jag känner att det har funkat bäst, det, där är det faktiskt, där det finns en tydlig ledare, ja, som tar besluten. Ja. Mm. Alltså, allas röster kommer till tals, men så är det en person som fångar upp det, ja, och liksom, ja men så här gör vi. Mm. Det andra är väldigt svårt över tid.
Mm. Ja. Ja, men det har vi pratat mycket om också. Så här. Ja.
Man kan liksom alltså, ha det i en förälskelsefas, mm, med varandra. Då är det så här, åh gud, wow, vilken häftig gruppkonstellation som jag har börjat med här. Liksom. Mm. Men sen, som i alla relationer, så tippar man över i nästa fas. Liksom.
Men om man tänker på till exempel i en sån fas då, jag tänker på Ulli till exempel med Håkan och så här, vilken av konstellationerna fungerade där? Liksom, var det en som bestämde där till slut?
Mm. Håkan har ju alltid varit den som tar de svåra sista besluten. Så. Ja. Men också varit väldigt lyhörd för att allas idéer testas. Ja. Mm. Och det tycker jag är viktigt att förmedla. För att vissa idéer låter inte bra på pappret.
Mm.
De måste upp i rummet. Liksom. Ja, ja. Och ibland, där måste jag nagelfara mig själv. Att ibland har jag så här dömt ut någon idé. Och sen när vi väl prövar det, just så, amen, okej, det här såg jag inte komma.
Mm, mm.
Och ofta så är det så där att en idé är ju bara ett startskott för något som kanske händer en halvtimme senare.
Mm.
När man har liksom nördat ner sig fullständigt i det.
Mm.
Och som kanske blir det som består.
Mm.
Medan vissa av våra mest svåra försök har liksom bara i slutändan hamnat i papperskorgen.
Ja.
De där låtarna man repar på allra mest. Och sen när setlistet ska skrivas bara... Nej, den får inte plats. Det vill säga, den når inte samma höjd som den.
Precis. Men vad lyxigt då att få liksom så lång tid på sig att stöta och blöta och testa och kanske tröttna och förälska sig igen med låtar eller glömma av idéer och komma tillbaka.
Ja, men faktiskt. Liksom, vi hade ju liksom, vi var ändå uppe... Och gjorde konserter åren innan i samma konstellation.
Mm. Ja, just det.
Medlemmar har kommit och gått i Håkans band. Men sen Mattias kom med på gitarr så har det varit samma.
Mm.
Så då har man ett ganska bra utgångsläge. Att alla kan materialet. Mm. Så hur gör vi en föreställning?
Mm. Mm.
Det är lyxigt.
Mm.
Och de situationerna när det inte varit en tydlig ledare, när det varit liksom, demokrati och så här. Hur har det varit ändå kring vilket beslut... tas och hur har den processen varit, tycker du?
Ja, men det blir väl mer att man hittar fram till någonting tillsammans.
Mm.
Men att det ändå kanske ofta blir några i gruppen som driver lite mer. Mm. Och så blir det alltid någon som känner sig tystad. Eller sådär. Så att det är svårt.
Mm.
Men i den bästa av världar så är det en väldigt rolig roligt sätt att jobba.
Mm. Det är inte alltid att alla får råfeeling samtidigt. Det har ju hänt någon gång, liksom, har upplevt att alla gillar det lika mycket. Och då är det ju bara gött. Liksom.
Ja.
Men det är inte alltid det så.
Nej, och någon kan ju ha haft en tuff morgon.
Ja.
Eller en dålig gårdag. Och så har man med sig det bagaget. Liksom.
Exakt.
Vi är människor.
Ja, men det är,
vi kommer alltid tillbaka till det. Liksom. Det är inga robotar som träffas och repar.
Nej, precis. Nej. Och det är heller inte liksom, det är inte rocket science, vill jag på att säga. Men det är inte, man ska inte operera någons hjärta eller liksom inre ögonoperation. Det är inte det vi håller på med. Utan det är så här, vi ska ha kul och spela låtar ihop. Mm. Hur gör vi det på bäst sätt? Mm. Och jag har haft jättemycket så här i det som jag håller på med nu, precis de här reflektionerna över hur når jag tillsammans med andra till det. Mm. Det har jag tänkt jättemycket på de senaste veckorna. Okej, jag har ett sätt att göra. Hjälper det mig och andra? Eller hjälper det bara mig? Så där har jag varit liksom mycket i tanken. Och kan tänka mig ett sånt band, ett sånt läge som att okej, vi ska gå från Azaleadalen till Ullevi. Mm. Och vi ska dubbla den här. Och vi ska synas 150 meter bort. Mm. Eller allt det där. Alla de där sakerna skulle kunna resultera i total haveri. Att så här, nej men det gick inte att få till det.
Just det.
Och då krävs det så fruktansvärt mycket pussel och fram och tillbaka. Så att bara att göra en sån grej tycker jag är fruktansvärt coolt. Mm. Och sen att göra det, jag vet inte hur många år i rad, men vi har fyra shower då, så gör vi en ny och så tar vi in liksom Lagelia och vi gör det. Jag är superimponerad av det arbetet. Jag är också nyfiken på...
Men det kanske är precis det du säger, jag bryter in där, för att det finns så mycket man känner som står för en själv på spel. Mm. Att det är så här, det finns så många fallgropar att gå i som gör att alla är på tårna och försöker sitt allra bästa. Mm. Det är ju ingen som är bekväm i det läget. Så här. Mm. Ja, nu ska vi snart göra den här stora showen. Det har vi aldrig gjort någon av oss. Nej, men ja, det är lugnt för mig. Så här. Jag tar en räkmacka till.
Exakt. Men det gig alltså. Ah, okay, ja. Jag kommer.
Ja, jag kan sträcka mig lite extra hit. Men nu är det, jag tänker på just det här glappet som är nu då. För jag är till och med en av dem som har biljetter till, ska jag säga rätt där då, 2020 konsert hade jag biljetter till då. Och just det är ju blivit 2 år efteråt nu då. Mm. Till Håkan på Ullevi och sådär. Hur upplever man den? Hur är det för er som är på insidan så att säga?
Ja, men vi var ju i ett läge våren 2020 när vi var färdigrepade för första setet liksom, som vi skulle framföra där i juni. Och så hade spelat in det och börjat göra liksom ljusdesign. Och, alltså det är många led. Ja. Och sen så skulle vi börja titta på set 2 liksom, för andra kvällen. Lite förändringar brukar vi alltid hålla på med. Ja. Så det är ju... Det finns ju liksom en dokumenterad plan för hur vi ska spela det här första setet. Men det är ju inne i en frysbox nu. Ja, och vad händer när vi tinar upp det?
Ja.
Hur mår man då?
2 år liksom? Senare så bara...
Är du samma person då?
Gillar man den här rätten vi gör? Liksom?
Ja, exakt.
Eller är vi alla 2 år äldre och tänker på ett annat sätt?
Ja.
Det återstår att se.
Just det. Ska man ta in det som har hänt på något sätt? Ska man inte? Ska man bara köra på som att... Nu unfreeze och så kör Tina 1.
Exakt. Och musiken lever ju också. En låt som var populär för 2 år sedan.
Just
kanske
det.
Har blivit liksom omkörd av en annan låt som har fått väldigt många mer streams som vi pratar om. Eller uppskattning på olika vis.
För att vi pratade ju om en grej som vi skulle fråga Simon om bland många saker. Nej, men det här med live kontra studiomässigt kring Håkan Hellström och sådär. Hur funkar det? Är det samma gäng?
Ibland är vi som är med i livebandet med på skivorna.
Mm.
Men ofta styrs det av den producent som Håkan väljer att samarbeta med.
Mm.
Och då jobbar ju Håkan väldigt tajt med den producenten. Och så kan det vara som på sista skivan, Jocke Åhlund. Och då är det han som väljer vilka musiker han... Ja, men som han brukar ha i sin studio.
Ja.
Du var säkert några som brukar komma hit och spela in med dig. Och samma för Jocke Åhlund. Så att då kanske det är mera i att någon fas så kommer man in och gör ett pålägg eller sådär.
Just det.
Men det görs ju ofta nu för tiden i att man är på olika platser.
Mm.
Mitt bidrag till senaste skivan Rampljus, det gjorde jag hemma hos mig.
Ja. Mm. Ja. Det är ju gött kanske så på det sättet. Men hur är det då liksom att du får en typ färdigt material, så ska du, får du ändå lite frihet att tolka den när det är live? Eller ja. Behöver du göra precis som det ska?
Nej, det är, ju, det är ju skönt. Ja. Joey Vadenius till exempel är med på sista skivan.
Ja.
Och då kan man inspireras av hans liksom, ja. Sätt som man känner så väl igen. Det är ju sån här plocka en gitarr.
Jag gör det.
Plocka en gitarr.
Alltså man liksom...
plocka vad du vill. Du.
Och så vidare. Man sjunger samma ton som man spelar liksom.
Det är verkligen hans grej. Gör man det så tänker ju folk, tänker jag, på honom direkt.
Alltså jag är så inte insatt i Joey Vadenius. Alltså verkligen inte. Det är liksom bara mörkt. Jag har ingen aning.
Nej, men det är det enda jag tänker på honom.
För många av oss 70-80-talister så är det så här Kalles klätterträd.
Ja. Där har men vi de tre åren jag spenderade i USA.
Ja. Ja, jag tror att det är ett svart.
De gör mycket.
Ett sånt bara...
Ja, men det är liksom, och så ett par år till när jag lärde mig svenska. Mm. Där försvann det lite sådana. Det var mycket He-Man, Teenage Mutant Ninja Turtles för mig. Ja,
de kom ju hit liksom. Faktiskt. Ja, men de hade
jag.
Vi också.
Det var jag som...
Det var du.
Jag vet inte. Ja, men det var jag
som... Nej, men att man kan ha så här blinda fläckar eller svarta hål som är bara så här, ja...
Lyssnar aldrig på det.
Nej. Va?
Oj, okay. Men jag ser framför mig Joey Vadenius, alltså texten med namnet och så någon sån här, något barnprogram, tecknat barnprogram typ.
Ja, det är... God dag, god dag.
Fast jag kan ju inte de här namnen, men det är någonting, nej, jag kommer inte ihåg. Det är inte där.
Det är Alfons,
det är inte där, där är inte han.
Den är bra. Nej, där är han inte med. Georg Riedel har skrivit den musiken.
Just det, just det.
Som så mycket annat.
Som all typ alltså, av 80-70-tals musik skrevs av Georg Riedel.
Det är så häftigt, för han halkade ju in i det där. Han var ju liksom kontrabassisten som spelade ihop med de musikerna som till exempel Astrid Lindgren alltid plockade in. Jan Johansson, pianisten till exempel.
Just det.
Och då är det så här, by accident uttryckligen, alltså Jan Johansson kör av vägen med sin bil och dör. Och då, han hade hunnit skriva ledmotivet till Pippi Långstrump.
Wow. Ja, det var så det var.
Det var allt han skrev. Så att sen kom liksom andra musiker in i matchen. Och jag vet att jag såg någon intervju med Georg Riedel där han sa det att ja, en av mina mest älskade låtar fortfarande är ju Idas sommarvisa.
Mm.
Och ibland tänker jag, men det, vad lustigt eller vad olustigt livet är att någon kör av vägen och då plötsligt får du ett jobb som någon annan kanske hade behållit.
Ja. Ja.
Då hade Ida sommarvisa låtit på ett annat sätt.
Ja, precis.
Hade låtit annorlunda på skolavslutningar.
Shit, vilken grej.
Och just sådana låtar som är så odödliga, som de kommer ju leva hur länge som helst, tänker jag.
Ja, visst.
Jag har tänkt jättemycket på det här faktiskt de senaste dagarna också. Folks, människors potential. Är de människorna som vi ser som de bästa på det de gör, kanske en dum benämning, men de som är de bästa på det de gör, säger vi, är de verkligen de bästa? Eller finns det människor som bara säger, men jag har aldrig, jag brukar alltid köra sportreferenser i den här podden,
det är så himla gött nu,
men jag kan ingen sport, men är det den bästa, vad heter det här, stavhopparen?
Mm.
Alltså som vi, är det verkligen det bästa? Eller finns det någon som bara, jag höll på med stavhopp i 12 år, men sen bara, jag orkar inte med, det var inte kul liksom. Så nu är jag grafisk. Alltså så här,
du menar att...
Det finns människor som är liksom Georg Riedel. Mm. Fast som aldrig... Nu är synd att någon dog. Men det är aldrig någon som dör. Nej, och så blir de inte den som skrev Ida som...
Ja, just det.
Eller så där.
Någon har så att säga en talang inom citationstecken tidigt.
Precis. Mm. Men det blir inte det. Det blir inte... den bästa, eller det blir inte den som gjorde det där som väldigt många älskar. Eller.
Just det.
Det finns en massa sådana människor, tycker jag.
Ja.
Vad jobbar du med? Jag är garvare, jag garvar läder. Det gör jag. Mm. Bara, men du har absolut gehör och nynnar på jättefina melodier i ditt huvud. Kommer aldrig ut.
Nej, men det hänger väl ihop lite med att det finns liksom, eller åtminstone funnits så här en plats som vi liksom inte går att nå så länge någon har den platsen.
Mm, mm.
I det musiksverige som jag växte upp i så var det så här, ja men elgitarr, då var det Janne Schaffer. Mm. Han spelade på allt.
Ja.
Så det var det jag refererade till. Var det liksom om det var klarinetta, då var det Putte Wickman, var det saxofon, var det Arne Domrér. Alltså, det är en person, och så länge den är på tronen så är det, då är det sådär. Sen kommer det alltid ett generationsskifte.
Mm.
Putte Wickman blev ålderman, och sen då finns det plats för en Martin Fröst.
Mm.
Bara, men han känner att han kan inte bara vara en Putte Wickman nummer två, utan hur tar man det här vidare? Och så börjar han med sina sceniska konserter och spela på huvudet och
så
vidare. Det är väldigt spännande.
Häftigt.
Men jag brukar också tänka så här, det var kul att du nämnde kompgitarrist, för jag ser mig själv som att det är det jag mest hållit på med. Jag har aldrig försökt liksom att spela snabb elgitarr. Jag har inte haft en enda sån timma när jag suttit och liksom lyssnat på Steve Vai och försökt att liksom härma och sådär. Och det är ganska unikt att ha insett bland elgitarrister.
Ja,
så den hemstad jag hade under högstadiet och gymnasiet, fanns ju massa snubbar framförallt som var snabbare än vad jag själv var på gitarr.
Ja, just det.
Och när jag börjar få liksom gitarrjobb sådär efter 20-årsåldern, jag vet att de tittade snett på mig och bara, varför får han det här? Jag är ju 1000 gånger snabbare. Ja, men då kommer det till det här återigen, att vi inte är robotar, vi är människor, och det är andra saker som spelar roll.
Ja, absolut.
Social kompetens är till exempel jätteviktigt.
Som inte finns som kurs någonstans. Nej,
skulle du säga det? Finns det några högskolepoäng?
Som är så här 96% av jobbet.
Mm.
Och jag tycker det är superintressant. För jag tycker verkligen det. Att du är en av de bästa kompisaristerna. Verkligen, som jag har spelat med.
Mm. Snällt, tack.
Det är också fakta bara. Nej, men det är fint. Jag minns olika gig som vi har gjort, och jag tänkte tillbaka lite grann på liksom det första gången jag såg.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag frågade på scen, och jag har en fråga. Såg jag dig på scen i Kalmar? Med Amanda, sången som Amanda.
Det kan du absolut
spelandes gjort. Tidvill.
Ja, stämmer.
För det är nog mitt första minne. Och jag minns dig. Och jag vet inte om jag minns dig specifikt i den föreställningen. För att jag har sett den i efterhand efter det. Men
du har väl till och med varit med i den föreställningen?
Jag har också varit med. men jag minns bara att vi åkte till Kalmar med en sån där, vet du, gymnasiekör som jag var med i. Vi var 10-15 pers kanske.
Chili, 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 con carne. Chili, 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 con carne.
Exakt.
Jag minns det här kör.
Du minns det här?
Ja, absolut.
Fan vad sjukt. Okej, så jag
spelade från Mölndal.
Ja, vi var från Mölndal och hade en god körledare. Och jag hade sjungit i kör jättelänge, så jag och min kompis Erik var med i den kören och var duktiga killar som sjöng kör. Det var ju som en diamant som man aldrig har stött på. Det fanns jättemycket tjejer som sjöng i kör, men att det fanns killar som faktiskt kunde hålla. Jag sjöng tenor och han sjöng bas. Det var det vi gjorde typ. Och sen så kunde jag spela lite djembe också och sådär. Så då gjorde vi det och vi sjöng Chili con carne. Det är väl typ, inte Viva Femba, vad heter de?
Real Group.
Ja, exakt.
Absolut.
Vad tycker du om djembe, Simon?
Djembe, för mig är så, det är så förknippat med olika saker. Så att jag själv har liksom ingen åsikt om detta instrument. Våran vän Sebastian Ring, han tror han hatar djembe faktiskt. Att, det är väl också någon så här, som vi alla känner, någon slags snobbism inom det vi själva håller på med. Ja, bara, alla kan spela djembe, då blir man bara så här trött. Bara, alla kan inte spela djembe, säger man om man är slagverkare. Det är ungefär som man är gitarrist och folk klämmer fram en ukulele framför ens bara, det här är inte en gitarr. Det är också snobbigt.
Liksom. Ja, verkligen. Men det går ju alltid att jämföra. Liksom, som kommer in som någon så här ekonomiassistent och bara, nu ska du jobba på bandet. Ja. För att det är ju, ni är ju samma företag. Så exakt. Du ska göra det också. Du kan det jobbet.
Ja. Ni har ju käkat lunch ihop.
Exakt. Precis där. Du ser ju där nere. Där är det. Ja. Där ska du jobba.
De har väl berättat allt. Du behöver inte ens gå en vidareutbildning. Du behöver inte gå någon kurs.
Exakt.
Oh my
God. I Alingsås hade vi så många djembe per capita så att man döpte om en plats i Alingsås till djembetrappan.
Skojar du med mig?
Nej, och då kunde det alltså sitta 400 pers och spela djembe tillsammans. Och detta berodde ju på att någon av alla dessa musikälskare i Alingsås började åka till Gambia.
Ja, importera.
Och importera djembetrummor och börja starta kurser och...
Wow.
Jag skrev upp det här, det är otroligt viktigt ord att få med sen i kommentaren sen. Vi lägger ut det där, djembetrappan.
Djembetrappan.
Varför och hur? Ja, men wow.
Vad är 400 pers? Men det var något annat jag tänkte på som är fruktansvärt intressant. Jo, kompgitarrist kontra det andra då.
Solo-gitarrist.
Ja, precis. Mm. Jag tycker det är en skill som för mig är nästan värt mer.
Ja.
Om man jämför de två. Jag tycker det är fruktansvärt intressant.
Du har ju mer nytta av mig som elmusiker. Och du och jag har ju spelat bas och gitarr mycket tillsammans.
Ja, exakt.
Där är det bättre.
Jättemycket
mer stabil kompitarist än någon som sitter och väntar på att få dra sitt solo.
Precis.
Och rusar lite i tempo.
Jag tycker det är en skill som är fruktansvärt cool. För den kräver något annat. Den kräver något annat än att sitta tusentals timmar och öva på tekniker. Det känns som att det är något annat man är ute efter. Känslor eller just arrangeringskunskaper. Här behöver jag göra mer grejer. Nu är jag ett för högt register. Det är jättemycket 16-delar där borta. Jag spelar något annat. Alltså, de tankarna...
Det är väl att man är lite mer åt producenthållet. Jag tänker även, alltså vi tre som sitter i det här rummet. Det är klart att jag ser dig som basist, Kristoffer, och dig som trummis, Isak. Men sen vet jag ju att ni spelar ju massa andra saker. Och mig veteligen har inte bara hållit på med ett instrument. Mm. Och det är nog samma för mig, att jag ska ödmjukt säga att det har inte bara varit gitarr, eller att man endast har det, utan man är så att säga lite bredare. Vilket jag tror har varit bra på den här sidan millennieskiftet, att för att kunna leva på sin musik så är det väldigt bra att inte vara begränsad till att spela ett instrument i en genre och ha därigenom två säkrare spelningar per år. Liksom.
Just det.
Det går inte att leva på det.
För det har vi pratat om innan, du och Kristoffer, att när man ibland har liksom samlat ihop ett gäng och ska spela och sådär, så har i alla fall jag tänkt långt mycket tidigare på vilka jag vill ha med som personer och som musiker än vad de faktiskt brukar spela. Mm. Och då har det visat sig ibland att okej, 4 av 5 är inom citationstecken basister och någon annan. Då får man liksom säga, men då kanske inte alla kan spela bas, men han är, jag vill ha med honom för han är bra musiker, och då löser vi det liksom. För att de har ett brett musikaliskt tänk liksom, eller de kan fuska inom citationstecken på mycket eller sådär. Och det är för mig nästan viktigare har det blivit.
Eller att du hör att de här kommer kunna återskapa det som du har i huvudet.
Exakt.
Som idémakare.
Ja, men det är en fascinerande grej, liksom. Att, det finns andra värden i att vara musiker än bara liksom, att man är snabb på sitt instrument, om man säger så, såklart. Men,
Jag funderar lite grann också på ditt liv nu med dina tre barn.
Mm.
Funderar på, hur länge har du haft tre barn?
Sen i höstas.
Wow.
Så det är tätt mellan de två sista. Jack fyller 2 nu snart och Holly är 5 månader.
Wow.
Så det är ju två bli barn. Liksom.
Det är ofattbart att du är här då.
Ja, ja, det,
ja, men verkligen alltså.
Bara det.
Ja.
Men fem månader, då har man inte börjat vända på sig typ? Eller?
Jo,
det gör man.
Nej, eller, behöver man inte. Men,
nej, just det.
Men hon jobbar på det.
Typ. Ja. Jag tycker det är fruktansvärt cool med den tidiga utvecklingen. Jag tycker det är superintressant. Mm. Ja, men där brukar det hända. Då brukar man greppa saker och där brukar man titta i ögonen. Och så ska, här man har någon som... Så här brukar det se ut, liksom.
Exakt.
Och sen så finns det allt däremellan. Jag tycker det är fruktansvärt coolt.
Och jag tycker också att märka en gruppdynamik, apropå vad vi pratar om nu, att så här, när vi sitter fem pers runt matbordet, hon vill ju alltid vara med, men hon håller ju låg profil, för det är, alla andra tjatar ju hela tiden. Alltså det är så här, och i liksom ett sammanhang där man kommer in och det redan är ganska fylligt.
Det är klart.
Så bara, apropå ta sin... sitt register.
Ja,
så hon har bara glidit in. Hon kom på beräknat datum.
Wow.
Okej, här gäller det liksom hålla tiden, för det gör ingen annan. Här gäller det att ha lite low-key roll, för hela registret är redan fullt.
Det är fullt.
Ja.
Jag är kompbebisen.
Kompbebisen.
Henna bakom huvudet bara. Så,
ja.
Se till när ni vill mata. Jag är redo.
Hur gammal är den? Är det äldsta barnet?
Ja, Signe fyller sex.
Sex, det är ju helt otroligt. Vilket gäng alltså. Ah, sex, wow. Två och ett halvt.
Wow.
Ja.
Så då är det, om inte covid var, så skulle det vara nytt nu då att jonglera tre barn med den typen av jobb som du gör?
Ja. Det är faktiskt, jag tänker ofta på att det är ett litet, för mig är det lite tur att tempot har gått ner.
Mm. Ja.
För att det hade varit mycket frånvaro annars. För någon behöver jobba. Och nu jobbar man mer hemma. Och då kan man också ta de där små inpassen och de längre stunderna.
Mm. Wow!
Men det är som att den musiken man skapade förut och den tiden, den har ju komprimerats.
Mm.
Det är så här, man har 3 timmar på sig att göra en sak som man annars höll på med i 30 timmar.
Mm.
Det är bara så här, okej, nu måste jag göra det här på 3 timmar.
Exakt.
Sen är det förskolehämtning. Så det är verkligen en ny tillvaro.
Mm. Pratade om det ganska nyss, du och Kristoffer, kring inspiration och när inspirationen kommer och kan man vänta på den? Och jag är lite samma läge där, att det är liksom, den får vara där mellan 3:30 och 4 för mig. Liksom. Då får inspirationen vara där. För sen är det annat. Liksom. Och det går inte just där. För man har ju folk ibland som säger så här, men jag har inte inspiration just nu. Jag behöver sätta mig i ett visst state of mind. Vi pratar om någon som skriver, alltså författare, som liksom, nej men det är innan klockan 21:00 och innan jag har tagit det här alkoholdrycken så kan inte jag skriva liksom, utan det är då jag är så här på hugget och kan ha mycket inspiration. Och det är bara, det är så fullständigt ofattbart att det skulle kunna funka, till exempel i mitt liv. Ja. Även sådär, va? Att men vänta på det.
Man hittar väl sina sätt helt enkelt.
Ja.
Jag såg en intervju med Dolly Parton där hon sa att så här, men klockan ringer 4 varje morgon.
Ja.
Sen går jag igång och mediterar.
Ja, ja.
Och liksom, såklart. Det är yoga. Och sen då öppnas mitt mind.
Ja.
Wow. Och så skriver jag låt.
Ja. En, det har låt gått rätt bra för en också.
Ja, men det är så många låtar också.
Ja, det är oerhört.
Ja.
Och fortfarande väl.
Ja.
Liksom. Bara det är ju...
Bara det,
hon är ju ganska... Många hade kunnat sagt att hon är klar med det. Liksom, alltså, mängdmässigt menar jag. Men det är ju fantastiskt.
Men alltså vi som inte har klockan på 4 då, och, eller efter klockan 9 på kvällen, så hörde jag en bra, han som orkestrerar tillsammans med mig nu i musikalen, han kom med tipset, börja inte dagen med att kolla din mail och börja svara.
Just det.
För det är så himla lätt att hela förmiddagen går åt till att du svarar.
Mm.
Och skickar du ett svar på ett mejl, då har du snart ett reply.
Till.
Och så är det liksom, då svarar du på det igen.
Mm.
Och så har det gått 2,5 timmar av din kreativa tid. Så han gav mig det tips. Bara, när du är klar med morgonrutinen, frukost och lämningar, så bara in i jobbet.
Just
öppna
det.
Inte mejlen.
Just
för där kan man fastna en hel halvdag.
Och
det tror jag, det är ett tips för
det
oss alla.
Det är väldigt, väldigt bra. Att för, inte fastna i.
Ja, det känns ju som att de där första morgontimmarna när man har, så att säga, sovit på saken, de är väldigt viktiga för ens skrivande och skapande.
Ja,
absolut.
Verkligen.
Är det som du sysselsätter dig med nu också, helt enkelt?
Mm.
Så jag har rätt i min presentation?
Ja, absolut. Det var därför jag kunde referera till det nu. Vi gör en musikal som ska ha premiär i oktober.
Det.
Och det är på Göteborgsoperan, så att det är deras deras orkester, deras kör och en ensemble av musikalartister och skådisar har vi valt att med, sjungande skådisar.
Kul. Ska du vara med?
Jag ska vara med som kapellmästare för bandet.
Spelande.
Jag kommer spela gitarr.
Shit, vad kul. Ja.
Så att det är peppar, peppar. Hoppas vi får spela den mycket. Någon premiär kommer vi i alla fall ha på något sätt. Hur många som kan vara i publiken, det vet ju ingen just nu.
Precis, jag tänkte precis fråga det. Finns det någon plan B för, liksom, tänker man online, tänker man något sånt? Jag vet att The Ark kommer köra nu, då kör de i sommar, men då kör de online på något sätt. Liksom, att nu kör vi ändå, för de skulle ju ha återförening förra året eller vad, och så blev det som det blev. Och sen så liksom, finns det någon sån tanke där? Hur tänker man kring det för evigt?
Ja, men vi kommer ju göra premiären. Alltså vi har ju redan hållit på med det här i 5-6 år. Ja. Och allting liksom med verkstäder som är igång och bygger scenografi och sådär. Så att det går inte att hejda projektet och lägga det här i frysboxen.
Nej, exakt.
För om 2 år är det en annan musikal som ska göras. Mm. Så att det är ju lite speciellt. Jag vet att den musikalen som sattes upp förra hösten 2020, den blev ju aldrig någon premiär. Mm. De gjorde ju flera publik genomdrag liksom. Jag var och såg det och det var ju ett enormt arbete de hade lagt ner liksom.
Just det.
Men så att det är lite sorgligt när det går ner i bara. Ja, visst, ensemblen har fått lön under några månader och de har jobbat liksom kreativt, men det är ju en sorg för oss alla att inte få framföra. Det går inte att säga annat. Vi alla drivs ju av det.
Absolut.
Jag tänker det är säkert så för er också, att det är ju, när man väl står på scen och ha konsert eller föreställning, inte tänker man på att just nu tjänar jag pengar.
Nej, men
det är liksom, ja, men vi är ett väldigt lyckligt skrå på det sättet. Verkligen. Att så här, den enda gången jag tänker på ekonomi, det är när jag inser att nu borde jag skicka iväg den där fakturan för det där jobbet jag gjorde. Aj, jag är lite sen. Och nu ska det där betalas. Ja, då måste vi få in pengar. Ja, och så vidare. Men däremellan så är det väldigt mycket i kreativitet och möten med människor och lyckligt bortkopplad från det där.
Just det.
Jag tror inte det finns någon artist som står och tänker på att nu tjänar pengar. Det vore olyckligt. Man hoppas inte det exakt.
Då kanske man behöver tänka på lite grann vilken typ av, då kanske man är lite fel ute med sina konserter. Vad anledningen är att man gör konserterna, tänker jag.
Det är klart, det finns ju säkert. Det finns säkert någon sådär, bara för att undantaget
spela av ögon, musiken.
Som bara går upp och säger, nu drar jag in 20 miljoner. Eller nu...
Men kanske om man inte trivs.
Ja, precis.
Alltså det där brödgigget.
Ja.
Liksom, aha, här står jag och harvar liksom. Ja. Och låtsas göra rollen.
Ja, men det kan vara intressant för lyssnarna då. Liksom, vad har ni för referenser till? Vad är ett brödjobb versus här spelar jag?
Nu blir det goa frågor.
Ja, men det är bra inom musik. Jag tänker, alltså, många kan ju ha brödjobb såklart kring annat överhuvudtaget. Jag menar, det är många som inte som spelar på helgerna och så gör de annat på dagarna eller på sådana typer av brödjobb. Men om man tänker brödjobb inom musik, vad är det du tänkte på? Ja. Wow, bra!
Den där musiken du gör för att du ska ha bröd på bordet.
Ja, precis.
Limpan behöver bli större och större.
Exakt. Alltså jag får nog säga för
man
min...
Man kan ta med sig när man dör, eller
nej, den är svår.
Det vet vi inte.
Nej. Alltså jag får nog säga för min del att jag är så tacksam för de grejerna som kommer in, som jag inte söker. Det blir ju med åldern och kanske lite erfarenhet, så blir det ju ändå lite mer åt det hållet, att det kommer in lite mer än att man alltid måste, jag måste ändå alltid hugga kring mina projekt, saker och ting hela tiden, men det kommer sista åren här har varit lite grann, det kommer in lite grann som jag inte hade kanske valt själv. De är jätteroliga att göra, men det har blivit för mig, jag jobbar till exempel mycket med ett gäng i Singapore och gör ganska mycket musikproduktioner till dem, och det har blivit en sån, det är så mycket, så att det har blivit en brödgrej, men jag gillar det jättemycket och det är jätteutvecklande för mig för att jag får göra mycket saker och ting varje vecka nästan och sådär. Så det har väl blivit det, men så att jag ska inte klaga på det sättet att det är ett brödjobb på det sättet att det är tråkigt, att det är någonting man bara ska klara av, utan det utvecklar, så att jag är bara tacksam för de grejerna som ändå kommer in inom musiken ändå sådär. Hur är det för dig, Kristoffer?
Jag funderar på detta och det, jag, i mitt huvud funderar jag på hur jag ska formulera detta så det inte låter förmätet. Men jag, när jag började spela musik för länge sedan så upplevde jag att det var större del jobb som jag tog bara för att jag behövde pengarna.
Mm.
Och sen så lyckades jag knö in det så att det blev roligt för mig.
Ja, just det.
Typ så. Och allt efter tiden har gått så har det blivit mer och mer jobb som jag gör bara för att det är roligt.
Mm.
Vilket är... Jag är så tacksam för det så det är helt otroligt. Ja. Så det är väldigt få jobb. Jag funderade liksom på det här senaste jobbet som jag tog som var bara för pengarna. Och jag vet inte... Ja, exakt.
Året var 1400.
Nej, jag...
Jag menar med att det har varit... Det hade varit tufft om du nämnde det sammanhanget.
Precis.
Jo, det var...
De personerna.
Nej, men det... Nej, jag tror så här. Jag har pratat med en väldigt god musiker, vän och kollega Magnus Höglund om just det här att det spelar inte så stor roll vad vi spelar, har vi pratat om. Utan allt... I stort sett allt har varit kul.
Mm.
För att ja, men det är ju han. Eller sådär, det är ju min, här är min kompis.
Mm. Mm.
Min kompis och jag står och gör någonting där vi kommunicerar med varandra på något sätt förhöjt plan. Och det är värt jättemycket, bara det.
Mm.
Och sen att vi råkar få betalt för det är ju helt fantastiskt.
Mm.
Det är så att jag vet inte. Jag skulle kunna spela musik 12 timmar om dagen, tror jag. Alltså verkligen, 12 timmar om dagen.
Ja, det tror jag.
Det skulle inte göra mig någonting.
Och jag har också sett dig göra det också.
Ja, men det är möjligt att du har gjort. Jag tycker det är fruktansvärt. Jag tycker det är väldigt kul. Men nästan all musik.
Ja.
Nästan. Ja, men jag kan komma ihåg ett gig. Jag kommer inte ihåg när det var. Det var liksom 6-7 år sedan. Där jag stod och spelade och tänkte. När slutar det här?
Mm.
Men det är liksom... Det är den gången.
Mm.
Mm.
Då var det liksom i Borås. Det är liksom ett
quiz. Vi skulle inte gå dit.
Det kommer det. Nej, men sammanhanget var liksom... Ah. Det är ett quiz och jag dör inte för den här musiken. Och det, är liksom, mm. det kan också vara mycket saker runt omkring som gör att ett gig inte blir värt det. Det har vi pratat om mycket. Så här. Vad tackar man ja till?
Mm.
Och då är det kriterier. Nu får du hjälpa mig, Isak.
Mm. Ja, precis. Nej, men så här va. Vi har ju den gyllene, vet ni, har vi något samlingsnamn från, men jag har någon gång kallat för den gyllene gig-treenigheten.
Att
följande saker behöver finnas för att det ska bli bra, för att det ska kännas som att det är en positiv...
För att man ska tacka ja?
För man ska tacka ja. Sen har vi en spin-off på den som vi tar efter. Men det är ju för det första då att det behöver vara, det kan vara kul. Liksom.
Mm.
Det kan vara ett sånt där gig som är fantastiskt roligt. Eller så kan det vara att det finns en bra ekonomi i det.
Mm.
Liksom, så här. Eller så kan det vara att det blir väldigt utvecklande, att det ger någonting, kanske alstrar mer gig, eller att det utvecklar på ett annat sätt, att det blir som en utbildning för en själv och sådär va. Och alla de här tre grejerna behöver inte finnas alla tre, men gärna en av dem behöver ju kanske finnas på ett gig.
Mm.
Men jag har ju också gjort gig när det inte funnits någon av dem. Och då har vi kommit fram till att det är då det ofta blir en bra story, liksom.
Mm.
Sådär, så vi, ja, men för det här med spela av, alltså vi gjorde en hel del klubbspelningar med Komodo då, som för många, många år sedan. Och där får jag nog erkänna, när du sa det innan där, liksom att man sent på kvällen, det var inte bra betalt, det var liksom, det gav inte så mycket med gig och det var inte så jätteroligt just då. Och det var långa sessioner som började 01, slutade 03, 04 ibland. Mm.
Ah,
och
wow.
Där har jag nog känt att där spelar jag nog av de grejerna lite grann för det gaget ibland. Och det var mycket så i början när man var lite yngre att men nu har vi ju sagt mot de här uppdragsgivarna att vi ska spela mellan 01 och 04. Sen kom någon smart människa på att men vi kanske kan göra lite små set liksom. Vi kör en halvtimme där, en halvtimme där och så blir det mer drägligt och sådär va. Men, nej, men någon av de här tre grejerna är ju, helst vill man ju ha alla tre liksom, såklart liksom. Mm. Men att någonting behöver ju liksom finnas för att det ska vara värt att tacka ja, helt enkelt.
Mm.
Hur upplever du det?
Jo, men absolut. Det känner jag igen mig jättemycket i.
Ja.
Jag blev helt så här, just det. Spela efter klockan midnatt. Liksom. När gjorde jag det senast?
Jag är klar med det. Så.
Ja, men det är också så svårt att landa efter en sån session.
Ja.
Alltså, när kommer man i säng och man slutar ett gig vid 4?
Ja.
Hur mår man dagen därpå?
Nej, hela den dagen är ju paj efteråt också, upplever jag. Och spelar man något ansträngande, som i mitt fall, var det mycket konga med dålig teknik. Och då blev man så svullen också. Så man sitter och du var kan spela på lördag natt, så hela söndag var jag bara fördärvad. Liksom svullet och bara... Liksom, det var ingen alkohol för min del alls, för jag kommer från kyrklig bakgrund.
För du var ju kyrkan någon efter,
ja,
varje morgon. Viktade.
Show me your hands. Varför är du så svullen?
Have you played some conga today?
Förvarma det.
Be för honom för tusan. Nej, men då, så då är den förstörd hela den söndagen upplevelsen. Det tog tid, menar jag. Det tog tid, liksom. Men nu avbryter jag lite här, för nu måste vi måste prata lite allvar, Kristoffer.
Ja, nu tar vi ner det på jorden.
Ja, men precis. Vi kommer återkomma, för Simon har sagt att han...
Ska
prata allvar nu?
Men då måste vi ha 11 kaffe, tror jag.
Du, vi måste fixa kaffe. Vi har kaffe. Det finns där ute för.
Man kan gå en och en.
Ja, vi ska fixa det.
Men du tänker på något specifikt nu?
Nej, men så här bara. Någonstans behöver vi prata om vad är det vi håller på med och hur folk hittar musiksnacket kring olika kanaler. Och varför. Nej, men så här. Vi finns ju på massa olika medium. Vi finns ju på Apple Podcast. Är det där som de flesta är och via sin app liksom lyssnar där då?
Mm.
Sen så finns det ju, där kan man prenumerera, så får man avsnitten direkt när de kommer. Ofta säger det att det tar bara en halv dag, så bam, så är de uppe. Men vi finns också på Facebook, har vi en sida som växer där, och där kommer läggs ut kommentarer och bilder på det som har hänt, det avsnitt som har hänt, och även liksom till exempel bild på baseballträ, när du pratar om baseballträ för avsnittet sådär, men sådana grejer, va?
Ja, men
det läggs ut
Men man kan lyssna på i podden där, varför vill du ha ett baseballträ?
Gör det. Det avsnittet heter ju I en poliskontroll utan körkort i Tyskland. Eller i Tyskland.
I en tysk poliskontroll utan körkort.
Lyssna in det.
Vem av oss var det?
Ja, men det var den som inte hade körkort. Men sen precis det var den. Men sen finns det också på Spotify finns vi också. Kan man lyssna där. Ja. Och även på YouTube faktiskt.
Ja, men också så här Acast.
Acast.
Gå in på deras sida. Massa sådana här podd-delningssidor.
Ja, det finns överallt. Sök så kommer du finna.
Så hittar du. Men jag tror att Spotify är grymt. Just det.
Det är många som lyssnar.
För Spotify, det är dumt.
Det är många som lyssnar där. Men sen om man har några synpunkter, frågor eller så här, och det är vanliga fall, eller nej, alltid, så rämner det in mail till podden. Och du har faktiskt gjort det. Kring massa viktiga saker som vi har pratat om innan. Mm. Du har ett mejl framför dig.
Mm.
Och det här är saker som vi kan prata med Simon också om. De sakerna som står där, tror jag.
Men då läser jag detta.
Jag tycker du ska göra det.
Vi plockar bara i höger nu av... Alltså det, är bara,
det är som en tombola.
Tänk i sådana blåa säckar. Och det är bara 14 sådana. Jag dyker nu ner där. Helvete. Där var mycket. Här fick jag ett. Här var ett mejl.
Ja, men vilken tur. Mm.
Ska jag bara läsa det rätt då?
Gör det.
Ska jag säga vem det är från?
Jag tycker det.
Detta är ju från, kanske, är det den grymmaste vi har som lyssnar på podden?
Ja, men det är otroligt tacksamma.
Vi är så tacksamma för det. Det här är från Ella.
Mm.
Ella skriver, hej era goingar. Det här är ju liksom direkt kommunikation mellan oss och henne. Det är ju fantastiskt. Ja. Ha, 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 ha. Detta börjar ju så smått bli en programpunkt. Veckans brev från Ella. Jag vill inget hellre än att komma och gästa, såklart. Hon vill komma.
Ja, bra.
Bam, en gång till.
Ja.
En tredje gång. Var det en inbjudan jag hörde? Ja, men det är klart det är en inbjudan.
Det är en inbjudan.
Ja. I alla fall, här kommer uppsatsen om trombon som ni beställde.
Vi har pratat om trombon, ska bara avbryta här. Vi har pratat mycket om trombon, att vad svårt det måste vara att spela trombon.
Mm.
Och börjar man tidigt med det, eller hur var det var så här? Och hon spelar ju trombon.
Ja.
Mm. Så att ja,
med den äran.
Precis.
Ja, men vi pratar om att det finns någon, eller jag pratar om det, jag tror att det finns en cut-off ålder där du spelar. Jag tror att till och med pratar om Baby Elephant Walk, och du håller på med och sen så bara efter en viss ålder, 12 sådär, så bara ja, men jag får inget, ja, jag kan göra lite ljud, men det är liksom så här, sen blir det dödssvårt. Typ som lead-trumpet också. Att ja. Så här, ja, men jag har en polare i Stockholm, Albin, som så här får träna kroppen som en elitidrottare för att orka. Hans lungkapacitet är ju dubbelt så stor som min.
Ja.
Eller någonting. Mm. Och träna jättemycket för att orka de tonerna. Mm.
Mm. Bra, att, vad likt det var. En gång till. Det var med sordin. Ja, men det är så här.
Ja.
Underbart.
Nej, men det är
skills.
Ja. Nej, men det är flera skills. Jo, men det här fortsätter då. Uppsatsen på en trombon. Jag vet inte tusan om trombon. Nu ska jag prata in i micken.
Tack.
Jag vet inte tusan om trombon är det svåraste instrumentet. Men det kanske ligger där uppe bland de andra orkesterinstrumenten typ. Det låter hur som helst väldigt, väldigt dåligt. Väldigt, väldigt länge. Det är ju, ska man inte säga till någon som står där.
Nej.
Sex och ett halvt.
Just det.
Direkt efter blockflöjtslektionen.
Samskank funk.
Med sin röda nyköpta Landgren.
Mm,
och som ni säger är det ju otroligt många som hoppar av innan man ens kommer till O.M. Saints i spelboken. Jag var ensam kvar trombonist på musikskolan där på slutet. Så om man avrundar lite så är det ju typ 100% avhopp. Wow!
Ja, det är mycket ändå.
Det är ju bra odds då. Ja.
Är det samma på Lägerels gitarr skulle du säga?
Nej, det är 100% på.
Ja. Jag hoppar på nu. Jag är 14, jag hade spelat innan. Save tonight!
Ja, oh, sådär.
Ja. Ni frågar om jag tänker i piano eller i dragpositioner. Det är ju trombonspecifik term alltså.
Just
dragpositioner.
Vi snackade löst om att man tänker, eller du påstod att jag gjorde det, vilket var sant. Alltså oavsett instrument så tänker jag ofta i piano. Man får upp ett klaviatur framför sig kring intervall eller vart man är någonstans i tonarten eller något sånt, nästan oavsett liksom
tonart eller instrument.
Liksom lite så här.
Jag tänker jättemycket så.
Ja.
Och vi pratar om det. Funktionerna oavsett tonart, och sen så jag tänker jättemycket så, vilket är lite konstigt, men på bas bara, nu spelar jag i den tonarten, så bara
på, du tänker du piano?
Ja.
Ja, det är väldigt intressant nog.
Ja. Ja. Hur ser det ackordet ut, tänker jag? Och ska jag ta de tonerna? Sådär.
Ja, ja.
Ja, ja. Ni frågar om jag tänker i piano eller i dragpositioner. Punkt, punkt, punkt. Cliffhanger. Eftersom teorilektionerna gick ut på att tänka i piano så tänker jag fortfarande piano.
Ah,
wow.
Intressant.
Tills jag kommer på mig själv och så tänker jag i drag.
Okay.
Och då går det 100 gånger snabbare. Wow, där har vi lifehack. Så jag är ju lite dum i huvudet. Nej, eller... som inte bara tänker trombon direkt.
Whatever works.
Ja, men verkligen.
Ja.
Ja. Jag tycker det är grymt skönt att tänka med ett klaviatur och se det uppifrån direkt.
Mm.
Och det är skillnad på dem. Om jag tittar på en bas eller en gitarr så ibland kan jag bli lite... Jag kan tycka det är jobbigt, för jag vet mina positioner. Jag tänker jättemycket i muskelminne, i figurer, i vet du, de här
som
boxar strukturer så där, när jag tänker på gitarr.
Ah.
Medan i piano tänker jag direkt, där är det ackordet.
Ja, ah, precis.
Det är bara pang.
Hur tänker du där, Simon?
Jo, men det är, gitarr är ju svårt att överblicka. Så jag lärde mig teori var också ut från piano av min gitarrlärare. Mm. Så han valde ju det.
Ja, just det.
Och det är ett väldigt bra instrument att så här se framför sig i musiken.
Verkligen.
Medan gitarr tycker jag är ganska svårslaget när det kommer till att skriva nya låtar.
Mm.
Och det tror jag är för att man inte blir upptagen av det teoretiska.
Mm.
Utan du spelar någonting som känns bra.
Mm.
Alltså man går mer på känsla än på de här ackorden, de här tonerna brukar funka fint ihop och sådär.
Intressant.
Det är lite mer trial and error med gitarr.
Mm.
Och jag tror att Lennon McCartney har skrivit många av sina bästa låtar på gitarr. För att man bara testar liksom.
Just det.
Intressant.
Att det är ett annat typ av tänk.
Mm. Ja, och det är många låtskrivare som härleder till det, att man, ja men den här låten skriva på piano, ja men då hör man det.
Ja, just det.
Det är liksom, vissa låtar blir skrivna på piano, vissa låtar blir skrivna på gitarr.
Mm.
Och som kanske ryms på samma platta och så blir det fin variation.
Mm.
Shit, vad intressant. Bra, ja, men det känns som att det är ju, ja men av oss då, fyra, så är det 100% som tänker på piano.
Ja.
Fast Ella är ju savant då, så just tänker det. På båda. Vi lämnar det, men hon får ju prata om det när hon kommer hit helt enkelt.
Så är det ju.
Så är det bra. Okej, det här är ju grymt förresten. Det här mejlet från henne.
Ja, det är fantastiskt. Ja. Vilken grej.
Är naturtonskalan samma som övertonen? Hands down, bap på det. Bap. Tack för svaret.
Nu va, men var det inte
vi frågan? Vet inte.
Jag vet inte.
Är naturtonskalan samma som övertoner? Frågetecken. Ja, men typ, säger Ella. Förresten tror jag det heter naturtonsserie.
Ja, det gör det nog, ja.
Matte B. Det följer i alla fall samma logik. Ja, första övertonen vibrerar dubbelt så snabbt som fundamentaltonen. Fundamentalton?
Säger vi.
Dubbelt så snabbt? Ska det egentligen vara då?
Ja, men det är det ju. Oktav är ju dubbelt, dubbelt av hertz, alltså frekvenser.
Andra, tre gånger så snabbt. Är det den? Eller är det kvintsen?
Tre gånger som originaltonen.
Är det övertonsskalan? Jag tittar på Simon.
Pass. Ja, pass på
är det inte oktav och sen kvint? Jag kan ha helt fel
men
här.
Men nu gör vi ju precis det vi gjorde förra gången. Gissar. Vi har ju frågat
facit.
Okej, tack. Första övertonen vibrerar dubbelt så snabbt som fundamentaltonen. Punkt. Slash. Komma. Ja. Andra, tre gånger så snabbt, etc. Då finns det en serie. De absolut lägsta tonerna på trombon har alla övertoner i sig. Sen använder man läppar och luft för att förstärka de olika övertonerna. Och så får man fram trombomens naturtonsserie.
Wow.
Deep stuff.
Bara där har jag slutat spela.
Ja, det. Men det är så coolt, jag menar, fanns ju de som spelade just naturhorn, alltså, och som kunde utan klaffa då, och som lyckades få alla de här, lyckas spela melodier, vanliga melodier, inom situationstecken, på det. Jag tycker det är så häftigt.
Är inte det en sån, bara på läppa. Vad heter de här, med som Prins Valiant?
Ja.
En lur.
Ja, men precis.
Ja, precis. Både... Jag har en läverlur där.
Ja, men precis, näverlur och också, ja. Också de här, vad heter de andra?
Krumhorn.
Ja, ja, fanfar, ja, vad de heter.
Marsch, jag vet inte.
Ja, men det
vad heter det. Krokett.
Typ lång trumpet utan ventiler.
Nej, det är som en liten vanlig trumpet, fast okay. Det har inga klaffar och så är det bara en cirkel, ja, typ. Och så spelar du sån nu ska alla galoppera fram.
Precis. Precis.
Typ den.
Ja.
Men det här är en nävelur.
Jag tror det.
Med lite saknat. Oj, den är utdragbar. Vi testar.
Det är en trombonnävelur.
Tack så mycket.
Ja, det kan Ella också.
Det kändes som en bra passning.
Jag vill att Ella ska komma och säga att den där är ju sönder.
Ja, vad skönt.
Det vill jag.
Bra.
Tack.
Ja, okej, fortsätt.
Kul. Där fick vi lite försvar på det. Sista frågan då. Hur många olika steg finns det? Lite som Chris sa att det är ju steglöst. Det här är på trombon.
Just det.
Men för att få fram kromatik är det ju 7 dragpositioner. Ja, alltså använder man bara naturtonserien från 7 toner och inte alla 12. Bess ner till E. Makes sense. Är första dragpositionen 0 då, så att säga? Eller 1, det är samma sak kanske. Alltså längst in.
Det kan jag tänka mig. Eller... Ja, precis. Första. 1.
Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Och så har du överton eller naturton uppåt och då får du med alla tonerna där, eller?
Wow. Men hon skriver ju något om bäst till E. Bäst till E.
Men det klingar väl i bäst innerst, va? Bäst. Det är inte många bläckblåsinstrument det.
Ja, att det är liksom det är C, så att säga.
Typ. Alltså,
klingande.
Vad vet jag.
Det här är ju sånt vi får skriva ner.
Så är det.
Och bjuda över.
Ja.
Hur bra var det?
Nu ska jag fixa kaffet här till Simon. Kan inte nu...
Ja, men hur grymt var inte det?
Ja, det är fantastiskt.
Applåd!
Ja. Ja, och att de vill komma hit också.
Ja. Jätteroligt.
Ella har varit hemma i min studio och spelat in trombon på en skiva med Amanda Andreas.
Jaha!
Som heter Som havet. De spelar på 2 eller 3 spår.
Men vad coolt!
Med den äran.
Hur starkt kaffe vill du ha?
Starkt.
Jag gör stegare. Nu är Isak ute i Svalen. Så brukar jag säga ett
Svalen, ja.
Han är ute i Svalen nu och gör kaffe. Han har en kaffemaskin och en liten station där.
Ja.
Vilket är ganska mysigt. där slutade del ett av våran intervju med Simon Ljungman. Lyssna gärna nästa vecka, då får ni mer information, mer roliga stories från honom och hans fantastiska musikliv. Tack så mycket, vi ses om en vecka.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.